P4 Dokumentär.
Alltså det här var ju, blev ju en skandal i Malmö, en skandal i societeten.
Malmö, april 1915. Två kroppar, en flicka och en man, hittas på ett badrumsgolv i ett av stadens finare kvarter.
Båda voro fullständigt nakna och låg vid sidan av badkaret.
Flickan är en ung fabriksarbeterska.
Det är ju en fruktansvärd död hon har varit med om.
Och så kommer hon dit och han bjuder liksom på bakelser och vin.
Mannen är en av Malmös mest kända och uppburna arkitekter.
Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet i staden.
Anna och Alfred. Två personer från helt skilda samhällsklasser. Vad var det som hände?
Vad gjorde hon på Adelgatan 5 den där kvällen? Och då hon aldrig kom hem.
Du lyssnar på Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. En dokumentär av mig, Anna Landelius. Det är mulet när klockorna ringer i Sankt Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna-Maria Jönsson förs till sin sista vila.
Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet som gick efter kistan. Alltså då för att ta farväl av Anna. Tungt.
En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna-Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
Hon var ju ett barn.
Invigningen var storslagen.
Malmö, 1914. En stad på frammarsch.
Hundratals vimplar och flaggor fladdrade i vinden. De vita palatsen och paviljongerna.
Den stora baltiska utställningen har satt Malmö på kartan. Hundratusentals besökare har kommit för att uppleva framtidens bostadsbyggande, industriframgångar och rörlig ljudfilm. Även de fattiga malmöborna är nyfikna.
Alla var på utställningen och säkerligen Anna.
Fabriksarbeterskan Anna Jönsson som jobbar på Yllefabriken trängs förmodligen också i kön till berg- och dalbanan.
Säkerligen var hon med där. Och jag tänkte många gånger att hon hade någon krona som hon kunde åka upp i det baltiska utsiktstornet. Och kunde titta ut över Malmö.
Det är Anna Jönssons sista sommar. Ett år senare är hon död.
Hon var ju yngsta barnet. Jag har en känsla av att det var en stillsam flicka.
Ja, vem var Anna Jönsson?
Hej Karin, det är Anna.
Hej Anna, välkommen.
tack.
Karin Löfgren Nilsson har försökt hitta Annas historia.
Plan 5.
Jag tänker ju främst att det är någonting med fönstren. Det är ju så att säga fönstervalvet och sedan ytterligare ett valv.
Huset som Karin bor i har ritats av Alfred Arvidius.
Och när solen faller in där så kan jag inte låta bli att tänka på att precis så såg det ut när solen föll in, när huset stod klart. Exakt så. Alltså, det är något magiskt med fönstren.
För 100 år sedan så såg det likadant ut.
Ja, exakt. Och just vid den här tiden på dagen och så. Ja, lite speciellt.
Arvidius formade en stor del av Malmös gamla innerstad. Och det var när Karin flyttade hit till ett palatsliknande hus vid Kungsgatan som hon började intressera sig för den uppburne arkitekten och hittade den nedtystade skandalen.
Jag funderade över vad kontakten mellan de här två från två helt skilda världar.
Om Alfred Arvidius verk finns det hyllmeter skrivet, men om Anna, ingenting.
Anna, hon låg liksom kvar där på det där golvet på Adelgatan 5. Alltså det är väldigt, väldigt tragiskt när jag tänker på det. Det fick aldrig berättas om hennes liv, hennes glädje, hennes sorg, hennes utmaningar.
Men Karin har hittat Annas historia och lagt pusslet om hennes liv och död. Året är 1905 och en stark lukt av kol och hästspillning sticker sjuåriga Anna Jönsson i näsan när hon går ut genom porten vid Möllevången i Malmö, dit hon och hennes familj precis har flyttat.
Och för så var det på den tiden. Man flyttade, familjerna flyttade ofta.
Karin Löfgren Nilsson har läst om Anna och hennes mamma, pappa och fem äldre syskon i församlingsböcker och i arkiv.
Inte alltid att det blev bättre, utan det var ungefär samma standard. Det var ju oftast ett rum och i bästa fall kök och vatten i pump på gården. Eller ja, ibland även att det fanns vatten. Kallt vatten i kran, men det var ju väldigt primitivt. Dass på gården och familjerna hade ju många barn och mycket med epidemier som härjade på den tiden. Så att det var en osund miljö. I det kan jag tänka att för varje flytt så har man kanske ändå ett hopp om att det här ska vara bättre.
Anna har 1,5 kilometer till skolan. Nu är det sen höst och hennes första skolår. I fickan på den hemmasydda kjolen ligger en bricka som hon ska lämna i skolköket. Hon och andra fattiga barn som inte kan få med sig mat hemifrån får äta gratis.
Annas familj har egentligen alla tecken på en riktigt fattig familj. De flyttar otroligt många gånger. De har kontakt med fattigvården på olika sätt. De har det inte bra.
Malin Nilsson forskar bland annat om försörjning och fattigdom på högskolan i Halmstad.
Så det är trångt i städerna. Trångt, dyrt, smutsigt.
Hästar drar fortfarande spårvagnar i Malmö. Och längs Annas väg till skolan på de hala kullerstensgatorna hör hon dånet från fabrikerna som har blivit allt fler. Malmö växer explosionsartat. Människor lämnar landsbygden och flyttar in till stan för jobb på fabrikerna.
Det är den generationen som antingen emigrerar eller flyttar in till städerna. Och det är det hennes föräldrar gör. Men det de möts av i städerna är ju på många sätt en misär.
Malin Nilsson säger att det här är den mest ojämlika perioden i svensk historia. Många blir rika på den andra industriella revolutionen medan den stora gruppen fattiga får det allt svårare. Samtidigt investerar staten i järnvägsnät och elförsörjning.
Och det kan man ju säga är investeringar som ja, men företagen tjänar på dem. Men man har liksom inte få eller väldigt, väldigt begränsade sociala reformer. Det finns liksom inget bostadsbyggande eller så. Men jag tänker också att det säger en del om hur det var på landsbygden. Att man då ändå väljer att flytta in till de här städerna.
I utkanten av stan byggs det arbetarbostäder, men de räcker inte till. Samtidigt görs försök att försköna staden, berättar Karin Löfgren Nilsson.
Man anlade parkerna, vi tänker då på Kungsparken och Slottsstaden. Men det var ju fortfarande inte där den här gruppen av människor sökte sig. Ännu inte. Men det hände mycket på alla plan.
Anna och hennes familj bor nu nära Möllevångstorget. Efter skolan får hon förmodligen hjälpa till mycket hemma. Så var det i fattiga familjer. Men kanske var hon ändå någon gång i Folkets park. Sveriges äldsta folkpark som öppnade 7 år innan hon föddes. Där samlades arbetarfamiljer i gröngräset på söndagarna och hade picknick tillsammans.
Malmö är Folkets park, ja. Landets första och landets största.
På 8 år flyttar familjen Jönsson 7 gånger. Pappa Nils är skomakare utan egen verkstad men har svårt att försörja familjen. Så mamma Maria tvingas också arbeta.
Man puttas ut i arbetsmarknadens marginaler på något sätt. Att man är utelämnad till att hjälpa till då ibland i andras hem, vilket ju hennes mamma gör. Alltså hon städar ibland, kanske hjälper till vid stora kalas. Och det är en väldigt vanlig, ett vanligt typ av arbete för då gifta kvinnor som har barn.
När Anna blir tonåring blir det allt svårare för familjen att klara sig.
Men det finns inte så mycket mat i städerna. På landsbygden så överlever man fortfarande för att man, ja, men man kan odla sin egen mat fortfarande och delvis har tillgång till det. Men i städerna har man ju inte den möjligheten. Svenska varor och svenska industrier går ganska i för högvarv kan man säga. Så priserna rusar och driver upp.
Det är nu den kända arkitekten kommer in i familjen Jönssons liv.
Annas mamma utförde alltså hushållssysslor till Alfred Avidius. Alltså för att dryga ut kassan, och det var på det sättet som familjen hade kontakt med Alfred Avidius.
Och det var inte bara med avlöning till Annas mamma för städjobb.
Han på något sätt hjälpte familjen, kanske ibland till och med pengar eller så, men med kläder och annat, och då fick de komma och hämta det.
Även Annas äldre syster Olga börjar jobba som springflicka hos arkitekten. Han är familjens välgörare. Så kallades det när en rik person, ofta en man, hjälpte fattiga familjer med jobb, pengar och kläder. Nu är Anna 13 år. Men vad Alfred Avidius ska komma att betyda för henne vet hon ännu inte. Vid Drottningtorget i Malmö bredde det Sjöbergska palatset ut sig över ett helt kvarter. Klätt i kalksten och gult tegel, riktigt osad av renässansen, och har gjort det sedan 1893 då det byggdes. Högst upp i tornet flyger en bevingad häst.
Du ser ju också då ornamenten och med de här fina banden med små puttis på. 1500-talet har landat i Malmö.
Björn Magnusson Staff har skrivit en bok om arkitekterna som förändrade Malmö. Och Alfred Avidius var absolut en av dem. Han var en favorit bland alla rika industridirektörer som ville bo stort och pampigt mitt i stan.
Avidius är nästan en slags idealtyp som person för
det sena 1800-talet, tidiga 1900-talet. För de här entreprenörerna, då är det 1500-talet, renässansfurstarna som gäller.
Arkitekten Alfred Arvidius är en kortvuxen man med sydländska drag. Han är modern. En rejäl vaxad mustasch pryder hans överläpp. Han har utbildat sig på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och i Berlin innan han återvänder till sin hemstad Malmö och öppnar eget arkitektkontor. Och hans känsla för vad kunderna vill ha gör honom eftertraktad.
Alltså det som är roliga med Arvidius är att han behärskar ju nästan alla stilar som finns vid den här tiden. Och han gör det väldigt skickligt. En av de absolut skickligaste i hela Sverige. Så man kan ju säga här att han kan ju växla mellan medeltid, mellan renässans, just det här liksom historicism. Han är lite grann som, om man tänker sig, en skapar arkitektur som en skådespelare. Berg kan byta i olika roller.
På baksidan av det Sjöbergska palatset ligger en smal gränd.
Och här ser du då, här är fortfarande då palatset. Men här ser vi ju någonting som är betydligt enklare.
Här kommer en lite enklare tegelbyggnad.
Ja,
lite lägre också.
Och detta är fabrikerna. Här tillverkades bland annat då kreosotin, jättegiftigt.
Vad är det?
Det är ett konserveringsämne till trä. Nu är det låst i den här porten, men du ser de här byggnaderna. Och inne här också finns fler industribyggnader. Så det här är ju också lite grann det här med, alltså hur stan såg ut. Med att pampig fasad ut mot gatan. Och sen så här i bakgrunden, där här jobbas det.
Och bara några 100 meter åt det hållet så var det fattigkvarter.
Exakt.
Anna Jönsson var en fattig flicka. Men arkitekten Alfred Arvidius kom också från enkla förhållanden. Han föddes i fattigkvarteren här i området. Hans pappa var murargesäll som så småningom avancerade inom byggbranschen till byggmästare och fastighetsägare. Av Alfreds 9 syskon överlevde bara han och hans lilla syster Hilma. Båda fick studera vidare efter folkskolan och i början av 1900-talet är Alfred Arvidius en man med många strängar på sin lyra. Arkitekt, kommunpolitiker och medlem av Frimurarorden.
Alfred Arvidius, han var ju kanske inte lika rik som de som anlitade honom som arkitekt för att rita de här palatsen. Men han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet i staden. Det var det. Och han var ju medlem i många av de här sociala grupperna som Heimdall olika typer av musikföreningar. Arvidius var ju en stor vän av musik och lär ha haft en väldigt, väldigt vacker sångröst också.
Alfred Arvidius gifter sig aldrig utan bor tillsammans med sin syster Hilma i en stor central våning. Det finns inte mycket skrivet om hans privata liv. Björn Magnusson Staff tycker att han är något av en gåta.
Ja, att komma bakom Arvidius egen fasad. Det är precis som en dörr som är stängd, som är hemlig. Finns det någonting bakom den här fasaden? Vem är det? En person som antar väldigt många olika identiteter, väldigt många olika roller.
Även i sin arkitektur är Alfred Arvidius bred. Han ritade kyrkor, teaterbyggnader, brandstationer och Malmös gasverk. Något som man nu i efterhand kan tycka är lite ironiskt med tanke på vad som sen hände. Arvidius ritade också den stora vita gräddbakelsen vid Magistratsparken, Tekla Åbergs högre läroanstalt för flickor. Det var det första läroverket i landet utanför Stockholm där flickor kunde ta studenten. Och där jobbade hans syster Hilma som lärare. Men för fattiga Anna Jönsson är det aldrig aktuellt med någon högre utbildning. Som 13-åring jobbar hon nu 10 timmar om dagen på Malmö Yllefabrik. Måndag till och med lördag.
Det är inte ovanligt att man, ja, som hon får sluta skolan då, för att man måste ha fler försörjare i en familj. Det går inte.
Anna får inte ens gå klart folkskolan. Hon tvingas sluta ett år för tidigt för att hjälpa till att dra in pengar till familjen. Så var det för många fattiga barn, säger Malin Nilsson på högskolan i Halmstad.
Och det funkar särskilt inte då om man då som Annas pappa inte verkar ha varit en helt fungerande familjeförsörjare. Som inte har jobbat alls i långa perioder. Och då kan man se då att både Anna måste gå in, men hennes systrar, hennes bror, man kan se att alla de på olika sätt bidrar till familjeförsörjningen.
Det är fortfarande mörkt när Anna och hennes stora syster Charlotta hör fabriksvisslan ljuda. De små springer över Rösjöbron för att hinna i tid till arbetspasset på Malmö Yllefabrik som börjar 7.
Jättelånga arbetsdagar. Och man står upp, man står i den här idånet från maskinerna. Man andas ständigt in textilfibrer. Så det är ju det är inte en jättebra arbetsmiljö.
Lämmeltågen av frusna, illa klädda fabriksarbeterskor på väg över broarna till Malmös fabriker fångar den unge studenten och senare poeten och akademiledamoten Anders Österling. Vid slutet av 1800-talet studerar han vid latinskolan. Minnet blir en dikt. Där mötte vi folket från förstadskvarteren i gråa kolonner av blusar och sjalar, som trampade tysta den dagliga vägen till Yllefabrikens maskiner och balar. Doffen, strumpan och trikåtan kallas några av textilfabrikerna i folkmun på den här tiden. På Yllefabriken tillverkas kardgarnstyger av så kallad doffeltyp. Därför smeknamnet Doffen. Det var en växande industri som sysselsatte allt fler kvinnor, framförallt på fabriksgolvet. Där inne jobbar Anna som 13-åring, 10 timmar om dagen mellan spinnmaskiner och vävstolar. I det dånande vimlet går en av arbetarna runt med en liten lådkamera på magen mellan vävstolar och spinnmaskiner. Det är vävaren Nils Jönsson som lärt sig fotografera och tar bilder på sina arbetskamrater.
Jag har letat mycket i olika bildarkiv utan att veta hur Anna såg ut. Men jag visste ju att hon var väldigt ung.
Karin Löfgren Nilsson har bläddrat bland Nils bilder i timmar. Tittat på de där allvarliga människorna som för över 100 år sedan blickade in i kameran från fabriksgolvet. Kanske var det första gången de blev fotograferade. Vissa är namngivna, andra inte. Ingen Anna Jönsson. Men en Charlotta Jönsson. Annas syster. I en mörk blus med vita prickar. Ett mönster som sticker ut. Karin letar vidare. Och plötsligt...
Alltså min första tanke är att det här är Anna.
På ett av fotografierna tittar en ung flicka tillbaka på henne med avvaktande blick. Det långa håret uppsatt och rak i ryggen. Hon har handen på en vävstol och också en prickig blus.
Hon har något speciellt, alltså hennes utseende. Hon tittar lite misstänkt. Samt kanske på kameran eller lite tillbakadraget.
Karin är säker. Flickan på bilden är Anna Jönsson. Bilden är tagen vid samma tillfälle som när Annas syster Charlotta blev fotograferad. Och den där prickiga blusen. Karin minns plötsligt att hon sett den en gång förut.
Jag har inte hittat många kvinnor med prickiga blusar. Både Anna och Charlotta har prickiga blusar. Dock icke, vad kan jag säga, samma tyg. Men i det här fallet så var det inte ovanligt att Arvidius skänkte kläder till familjen Jönsson då. Och jag har hittat ett foto av Alfreds syster Hilma Arvidius som är fotograferad med sina arbetskamrater. Och hon har en prickig blus. Den där blusen kanske blev omsydd sedan. Alltså där framme vid knäppningen. Hemsigt, tycker jag. Alltså det är ju mycket en känsla. Att det här är Anna. Men jag kan ju inte bevisa det.
Men hur säker är du?
100.
Det står helt klart att Alfred Arvidius hjälper familjen Jönsson på olika sätt. Med pengar och kläder, säger Karin. Och kanske är det den hjälpen som gör att de inte tvingas gå till fattigvården när Anna behöver en konfirmationsklänning. Det är det här året som hon också söker sig till Frälsningsarmén. En lösning för många fattiga, säger Malin Nilsson vid högskolan i Halmstad.
Att bli då frälsningssoldat som hon blir handlar också om att kanske kunna äta där, få praktisk hjälp. Hon är ju en typisk sån som skulle få hjälp av dem.
Hon sökte väl någon gemenskap eller så. Och det behöver man ju inte, det är inte säkert att hon var religiös, utan det gav henne väl någonting.
Alfred Arvidius och Anna Jönsson levde i olika världar. Vi vet inte hur mycket de hade träffats innan den där ödesdigra aprildagen 1915. Men kanske hade de ändå mötts då och då i något gathörn i Gamla stan i Malmö. Kanske går Anna på väg hem efter sitt arbetspass förbi den restaurang där Alfred dricker ett glas portvin på lördagskvällen med några vänner. Kanske ser han den vackra unga flickan genom fönstret.
Vår mycket avhållne kronprins höll ett ståtligt anförande och önskade att de länder som här mötts i fredlig tävlan skulle ha stor nytta av utställningen.
Den 15 maj 1914. Annas sista sommar ligger framför henne. Men det vet hon inte när hon trängs med tusentals människor för att få en skymt av den kungliga kortegen som rullar in vid Pildammsområdet till den baltiska utställningen.
Invigningen var storslagen. Hundratals vimplar och flaggor fladdrade i vinden. De vita palatsen och paviljongerna öppnade portarna till sina hemligheter.
Utställningen, det kanske största arrangemanget i stadens historia, var ett försök att sätta Malmö på kartan och visa på de framgångar man haft inom industri, teknik, kultur, arkitektur och design. Men det är nog framförallt nöjesfältet med sin berg- och dalbana och biograf som lockar vanligt folk att betala inträdespriset på 1 krona, säger författaren Karin Löfgren Nilsson.
Och sedan var det ju då en lantbruksutställning samtidigt, alltså strax intill. Den arkitekten som stod för det var just Alfred Arvidius. Men den övriga baltiska utställningen var det ju Ferdinand Buberg.
Besökarna strömmar till utställningen. Det är en stor succé. Men nere på kontinenten drar mörka moln ihop sig. Det är tidig morgon, söndagen den 2 augusti, och Anna är ledig från fabriken när hon hör kyrkklockorna. De ringer nu över hela Sverige för att meddela den tunga nyheten om att första världskriget har brutit ut. Och nu kommer tillvaron för fattiga familjer som annars blir ännu hårdare. Man kämpar för sin överlevnad, säger forskaren Malin Nilsson.
Men det är väldigt, det är dyrt att bo. Det är dyrt att köpa mat. Men under kriget så blir det ju extremt. Det är liksom en tillspetsning av ett redan väldigt prekärt läge. Och kanske får man ju tänka även för deras familj.
Matpriserna ökar explosionsartat. Så i Annas familj äter man mest potatis och kål. Och det är under en sån här middag som det kommer ett cykelbud med ett brev. Till fröken Anna Jönsson. Alfred Arvidius vill att hon ska komma till hans våning på Adelgatan 5. Det är den 22 april 1915. Och Anna har nu bara några få timmar kvar att leva. Anna stannar till ett ögonblick i det stora trapphuset och låter blicken vandra över de vackra stuckaturerna i taket innan hon börjar gå upp för den breda trappan. Alfred Arvidius bor på våning 3. Det är han som skrivit brevet där han ber henne komma över för samtal. Det kommer hon hinna innan hon ska vidare till sitt möte hos Frälsningsarmén. Men Anna dyker aldrig upp på sitt möte och kommer heller inte hem den kvällen. Den 23 april på morgonen hörs vatten rinna i badrummet i Alfred Arvidius våning. Hans syster Hilma är bortrest. Alfreds hushållerska och pigan ska hämta sin arbetsgivares kläder för att borsta dem. Men hans säng står orörd och nattlampan brinner fortfarande. De tar en kopp te i köket och väntar. Men vattnet slutar inte rinna. Och snart förstår de att det är något som inte står rätt till.
Hushållerskarna bestämmer sig för att vi måste nog gå in i badrummet och se, för det är någonting som är galet. Så ser de ju sin arbetsgivare och en ung flicka, alltså ligga på golvet döda. Och det är naturligtvis en chockartad bild.
Anna ligger på rygg på det kalla badrumsgolvet med fötterna på badkarskanten. Alfred ligger framstupa över henne med magen över hennes bröst och hals.
Båda vore fullständigt nakna och lågo vid sidan av badkaret.
Hushållerskan ringer till Alfreds gode vän som snabbt kommer till våningen. Han tillkallar en läkare. Sist av alla kommer polisen. Tidningarna får snabbt nys om händelsen och spekulationerna sätter fart.
Arkitekten Arvidius och hans älskarinnas mystiska död har givit anledning till en mängd fantastiska rykten om dödsorsaken.
Skandalen är ett faktum och i Dagens Nyheter namnges Anna och man beskriver henne som en ganska vacker flicka med religiösa böjelser. Det är också genom tidningarnas artiklar som Annas familj får veta vad som har hänt och även ser sin dotter beskrivas som en lösaktig flicka.
Det måste ju ha varit väldigt jobbigt för Annas familj att läsa. Men tidningen Arbetet var den enda tidning som liksom ställde sig bakom familjen. Och menade att det här var liksom inget ovanligt, att en förmögen man nästlade sig in hos en fattig familj. Och jag tror ordagrant de skrev att sedan på det lumpnaste sätt ta ut valuta.
Vad hände egentligen med Anna där i lägenheten de sista timmarna i hennes liv? Och varför dör Anna och Alfred? I en tjock bok med tunna sköra sidor på Stadsarkivet hittar jag polisrapporten från 1915.
På ett bord i Arvidius arbetsrum fanns en karaff innehållande vin, två glas, som vardera innehöll en obetydlighet vin samt en kartong i vilken funnits bakelser från ett konditori i närheten.
De hittas nakna. Har de varit intima? Och har det varit frivilligt med samtycke? Enligt rapporten finns inga tecken på yttre våld.
Företeelserna vid båda de nu företagna obduktionerna givar särdeles grundad anledning att antaga att döden i båda fallen varit en följd av förgiftning med koloxid.
Det visar sig att en felinstallerad gasapparat som värmer upp vattnet fyllt rummet med koloxid så syret tagit slut. Karin Löfgren Nilsson ser framför sig vad som då händer.
Anna stod i badkaret. Hon faller bakåt. Alfred förstår vad det är som håller på att hända. Någonting med gasen. Någon har stängt av gaskranen och det måste ha varit Alfred. Men så övermannar gasen honom ändå, det som är alltså i rummet, i badrummet, och han faller över Anna.
Trots att det nu står klart att det är en olyckshändelse som ligger bakom dödsfallet, så fortsätter spekulationerna och ryktespridningen i tidningarna att Anna var Alfreds älskarinna. Annas mamma intervjuas och försvarar sig mot de anklagelserna. Men Karin Löfgren Nilsson tror att hon kanske faktiskt var det, eller i alla fall var tänkt att bli det.
Alltså man tänker på deras, hur de hade det, hur de levde. Så det fanns kanske till och med någon sorts förhoppning, någon sorts önskan hos till exempel mamman. Att det var möjligt att det här skulle bli ett par.
Exakt vad som hände den där kvällen kan man bara spekulera om. Men vilka möjligheter att säga nej till närmanden hade Anna? Det frågar sig forskaren Malin Nilsson. Arvidius var ju en mycket äldre rik man som dessutom hjälpte familjen.
Kommer hon dit och han bjuder liksom på bakelser och vin. Alltså det känns så cyniskt på något sätt.
Men är det inte snällt att bjuda på vin och bakelser?
Ja, men det kan det ju också. Men är det snällt att bjuda på vin och bakelser om man bjuder en 16-årig tjej? Hon måste ju tänka liksom, det är inte bara idag som jag säger nej, utan det är den här men kontinuerliga hjälpen som ju då inte, den finns liksom inte någon annanstans att få. Det är jättesvårt att få fattig understöd. Jag vet inte riktigt vad hon har för andra möjligheter, men hon är så låst i det.
Att polisen kom sist av alla till våningen är konstigt, tycker Karin Löfgren Nilsson.
Jag tycker det är någonstans att det drar väldigt kallt runt Anna.
Hur menar du?
Jag menar, vem tillvaratar alltså hennes intresse? Hur såg det ut där? Alltså man önskar ju faktiskt att polisen hade kommit först. Det är ju inte någon tillvaratar Annas eller familjens intresse i detta.
Efter Annas död flyttar familjen Jönsson tillbaka till sina gamla kvarter i en annan del av Malmö. Förmodligen vill de slippa skvallret och komma undan skandalen, men kanske också starta om på nytt.
Livet blev inte bättre för dem, men de höll den här händelsen, historien, för sig själv. Och det var ju ingenting man berättade för kommande generation. Och det är ju inte att man inte brydde sig eller så, utan man ville nog skydda kommande generation från den sorgen, skammen. Och på det sättet så även från dem så fick ju inte Annas historia berättas.
Thank you. Hej.
Hej.
Jesper.
Jajamensan,
Anna.
Välkommen.
Hej, hej. Hej. Tack.
Jag har pappas kontor.
Jag misstänkte det.
Ja, precis.
Jag är i Trelleborg, där Jesper Sjöström bor.
Det här inne.
Hans syster Johanna är också med. På länk från Stockholm.
Hej.
De är släktingar till Anna. Barnbarns barnbarn till hennes syster Charlotta.
Till skillnad från Johanna så hade jag ju aldrig hört talas om den här historien. Jag visste att Johanna hade varit på en bokrelease med farmor, men inte mer än så.
Johanna fick höra om Annas öde via den bok som Karin Löfgren Nilsson skrev för några år sedan. Men Annas liv och död är inget man pratat om i släkten, säger Johanna, som tycker det som hände Anna är tragiskt.
Det är sorgligt att hon befann sig i en situation där hon inte fick leva som en 16-åring som man hade hoppats att en 16-åring hade fått göra. Och om man kollar i dagens samhälle, hon skulle gå till skolan och haft en helt annan vardag istället. Det är ju en fruktansvärd död hon har varit med om.
Johanna och Jesper säger att de hade velat veta det här tidigare. Och nu när de fått lära känna Anna lite vill de hålla hennes historia vid liv.
Man har lite ansvar att föra vidare historien om en släktingar. Nej, men jag kommer absolut prata om det här med er och tycker det är viktigt. Nej, men just för att hålla släktet vid liv och Annas historia.
Arkitekten Alfred Avidius grav finns på den gamla kyrkogården i Malmö, mitt i stan. På Sankt Paulis södra kyrkogård som ligger längst ut mot industriområdena träffar jag Karin.
Kvarter 14.
Det är här.
Ja, det är kvarteret. Ska vi gå in här?
Ja, kan vi göra.
Det var hit Anna fördes till sista vilan. När Karin är här brukar hon tänka på den dagen när familjen Jönsson begravde sin yngsta dotter och vad de kände.
Sorg naturligtvis, en djup sorg, men samtidigt som säkert blandades med så mycket annat, med skuld och skam och för det som hände. Det känns grymt.
Annas begravning var ändå speciell. Och kanske väckte den uppmärksamhet. Hon fick en kyrkoringning, vilket var mycket ovanligt för en flicka från en fattig familj. Karin säger att det var Alfreds syster Hilma som såg till att det blev så. Du har hört Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. En dokumentär av mig, Anna Landelius. Producent Lotta Malmstedt. Slutmix Andrea Ljungberg. Det här är ett program från 2026.
Och du, om du inte vill missa några nya avsnitt av P4 Dokumentär, följ oss i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat. Så påminner vi dig.